Podplay.
Ryo och hans familj har sprungit upp på övervåningen. Det har de inte gjort för att de vill, utan för att de måste. För längs med hela kusten ekar skriken från människor på flykt. Och inte undra på det. För de springer ifrån vad som är mångas värsta mardröm. En gigantisk, 14 meter hög tsunamivåg som sköljer över deras städer och slukar deras hem. Det finns ingenstans att gömma sig. Tsunamins våldsamma framfart knäcker träd, forslar bort bilar och rycker upp hus från grunden. Huset Ryo och hans familj sitter i står emot vågornas kolossala kraft, men något annat letar sig in. På bara några sekunder fylls bostaden med mörkt, grumligt havsvatten. Starka strömmar hindrar familjen från att fly, och snart tvingar sig saltvattnet ner i Ryos lungor. Det verkar som att slutet är nära. Men just som man sluter fred med sitt öde hörs ett brak. Huset kollapsar och Ryo slits ut i tsunamins hjärta. Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Tind Soneby, om tsunamin och kärnkraftsolyckan i Fukushima. En av de värsta katastroferna i modern tid. Starka vindar susar genom nordöstra Japan och sliter i körsbärsträdens vita knoppar. Det är den 11 mars 2011, och trots att det inte är långt kvar innan våren lossar på vinterns kalla klor dröjer sig kylan kvar i Fukushima-prefekturen. Vinden sveper vidare över grönskande jordbruk och myllrande städer innan den letar sig vidare mot Stilla havets mörkblå vatten. Men innan den når havet passerar den över kuststaden Okuma i Fukushimas östra del. Där stannar den upp i vita bergstoppar innan den sveper över murar av tätvuxen skog som kryper fram mellan vidsträckta åkrar och omringar stadens ljusa tvåvåningshus. Här bor cirka 12 000 människor längs smala, grönskande gator med utsikt över mäktiga berg i norr och stormiga havsvågor i öst. Men mitt i den idylliska naturen som omger småstaden avtecknar sig en olycksbådande gestalt. Strax söder om Okuma genomborras nämligen det fridfulla landskapet av kärnkraftverket Fukushima Daiichi, vars enorma byggnader och sex vitmålade reaktorer tornar upp sig mot horisonten och reflekteras i Stilla havets grumliga vatten. Mörka vågor piskar mot havsmuren som löper längs kärnkraftverkets kust. Men än är det ingen som vet att vågorna snart kommer att spilla in på land. Kärnkraftverket ägs av den japanska energijätten TEPCO, som förser stora delar av Japan, inklusive huvudstaden Tokyo, med el. Över 6 000 arbetare kryllar över den breda gårdsplanen, och bland dem finns den 54-åriga generaldirektören Atsufumi Yoshizawa. En lågmäld, gänglig man med korpsvart hår och mörka ögon som ramas in av runda bågar. Atsufumi anställdes på energijätten TEPCO direkt efter sina universitetsstudier och har klättrat upp för företagsstegen i över 30 år. Större delen av arbetslivet har tillbringats i hjälm och skyddsdräkt tills han år 2010, vid 53 års ålder, gör en vändning i sin karriär. Han befordras till generaldirektör på kärnkraftverket Fukushima Daiichi och får huvudansvaret för reaktor 5 och 6. Med tiden blir kärnkraftverket som ett andra hem, och Atsufumi börjar känna ett personligt ansvar för verksamheten. Men de långa timmarna på kraftverket lämnar mindre tid över åt familjen som bor i staden Yokohama, 2 timmar söder om kraftverket. Fastän Atsufumis 2 döttrar är vana vid att pappa inte är hemma så mycket kommer det kommande halvåret att bli tufft. För vad de inte vet är att pappa snart kommer att uppleva något de flesta av oss knappt kan föreställa sig. Klockan är 2:45 på eftermiddagen den 11 mars 2011 när Atsufumi känner att marken börjar skaka. Men istället för att drabbas av panik suckar han och fortsätter gå igenom korridoren mot kontrollrummet. Ungefär 20% av världens jordbävningar sker runt Japan och Atsufumi är alltså van vid de återkommande skalven. Vanligtvis avtar de inom en minut och han ser ingen anledning att jaga upp sig över de svaga vibrationerna. Men allt eftersom sekunderna tickar förbi ökar jordskalvets intensitet och till slut skakar marken så våldsamt att Atsufumi faller ner på sina knän. En siren börjar tjuta i korridoren och han förstår att situationen är riktigt allvarlig. Runt honom kraschar takpaneler och lampor ner mot marken. Genom ett fönster ser han rader med nyss prydligt parkerade bilar som nu hoppar i takt med jordens våldsamma skakningar, som om de inte vägde någonting. Och på andra sidan gårdsplanen river en lång spricka genom asfalten som en sax genom papper. Scenen utanför fönstret får skräcken att pumpa i Atsufumis hjärta. Ögonen flackar vilt från sida till sida i jakt på skydd, tills han får syn på ett skrivbord som han kan gömma sig under. Där sitter han, hopkrupen, i ungefär 5 minuter tills de våldsamma skakningarna slutligen ebbar ut. Men trots att världen slutar gunga kan Atsufumi ännu inte pusta ut, för det ska visa sig att det här bara är början. Fem kilometer norr om kraftverket, i kuststaden Namie, störtar panikslagna människor fram genom gatorna. Staden som annars är känd för sitt vackra landskap och kommersiella fiske är nu skådeplats för totalt kaos när 20 000 människor tränger sig fram genom gränder och torg för att ta sig hem i en desperat jakt på trygghet och att komma fram till nära och kära. En av dem är 21-åriga Ryo Kanoya. I vanliga fall är han fast på jobbet fram till senare på eftermiddagen, men den här dagen visar sig vara allt annat än vanlig. Precis som de tusentals andra som tränger sig runt omkring honom har han bara en tanke i huvudet. Ta dig hem, hitta din familj. Kyliga vindar drar i hans yviga kolsvarta hår och får de mörka ögonen att tåras. Han springer snabbare än vad han någonsin gjort, sporrad av nyheten om att en 3 meter hög tsunami kommer att skölja över hemstaden Namie om mindre än 30 minuter. Ryos familjehem ligger en knapp kilometer från de piskande vågorna och han måste skynda sig om han vill hinna dit i tid. Medan han zigzackar mellan spindelnätet av sprickor som rivit upp gatorna känner han hur skräcken klöser genom kroppen. För Namie är allt han känner till. Sen barnsben har Ryo varit övertygad om att han aldrig kommer lämna den natursköna kuststaden. Men det kommer snart visa sig att ödet har andra planer. Det börjar bli ont om tid. När Ryo väl sliter upp ytterdörren till sitt familjehem har tidpunkten som tsunamin väntat slå till redan passerat. Men scenen som möter honom i huset är en total motsats till kaoset och paniken utanför. Trots att marken slitits upp och en våg ska slå in i staden verkar det inte som att resten av familjen känner någon brådska att fly. I vardagsrummet sitter hans mormor och farmor tvärtom fastklistrade framför tvn. Med grava miner lyssnar de på en nyhetssändning om den annalkande tsunamin. Men trots det överhängande hotet vill Ryos pappa inte evakuera. Han menar att familjen är säker eftersom tidpunkten för tsunamin redan passerat. Dessutom väntas vågen inte vara mer än 3 meter hög, vilket betyder att familjen är trygg så länge de stannar innanför hemmets trygga väggar. Men beslutet att stanna kvar kommer att visa sig vara ett gravt misstag. Klockan 3:30 på eftermiddagen, ungefär 15 minuter efter Ryos hemkomst, blir det strömavbrott. Familjen förstår att något måste vara på gång och de skyndar upp på övervåningen där de har en klar utsikt över Stilla havet i öst. Vad de ser när de tittar ut genom fönstret får blodet att frysa till is. För det här är inte den 3 meter höga tsunamin som myndigheterna hade räknat med. Istället möts familjen av en 14 meter hög mur av vatten som är på väg rakt mot deras hem. Med uppspärrade ögon stirrar Ryo på den monstruösa vågen som sköljer över hans hemstad och obönhörligt kommer närmare. Han skriker åt familjen att de måste springa, men det är för sent. För i nästa sekund sköljer tsunamin över deras hem. Kraften som slår mot väggarna är obeskrivlig. Det är som att naturen själv vill slita huset från marken. Mirakulöst nog står byggnaden kvar. Men det är en liten vinst, för vågorna letar sig in genom glipor i fasaden och snart är nedervåningen fylld med grumligt havsvatten. Det stiger snabbt och på bara några sekunder når det upp till Ryos axlar. Hemmets väggar förvandlas till ett fängelse som spärrar in familjen på husets övervåning. Starka strömmar hindrar dem från att ta sig fram till ett fönster de kan fly igenom, och snart har vattennivån stigit ända upp till taket. De är nu helt under ytan och det finns ingen räddning att drömma om. Ryo kämpar för att hålla andan, men trots sina bästa försök tvingar sig det iskalla saltvattnet ner i hans lungor. Skräcken pumpar genom ådrorna och han förstår att slutet är nära. Men just som han slutit fred med sitt öde hörs en dov knall. Huset kollapsar och Ryo slits ut i tsunamins hjärta. Han kastas runt som i en vante i en torktumlare innan han till slut kan kämpa sig upp till ytan i ett hav av bilar, bråte och avbrutna husdelar. Det mörka håret ligger klistrat mot tinningarna och han blinkar frenetiskt bort saltvattnet som bränner i ögonen. Hjärtat slår hårt mot bröstkorgen och en ny våg av fasa sköljer över honom när han inser att strömmarna håller på att föra honom österut, rakt mot Stilla havets svarta vågor. Runt Ryo ekar skriken från tusentals människor som precis som han dras ut till havs. Själv är han farligt nära kustlinjen när han får tag på en klädlåda som han lyckas kravla sig upp på. Kroppen värker av utmattning och andetagen kommer i korta stötar. Men adrenalinet som pumpar genom ådrorna ger honom styrka. Innan strömmarna hinner föra ut honom på det mörka havet hugger han tag i en bit bråte som kilat fast sig i ett träd. Han håller hårt, för det skrovliga träet är allt som står mellan honom och en säker död. Förbi honom forsar mindre tursamma människor ut i Stilla havets stormiga vatten. Men Ryo kan inget annat göra än att titta på medan de piskande vågorna sväljer deras rop på hjälp och drar ner deras kroppar under den mörka ytan. Medan Ryo kämpar för sitt liv pågår ett krismöte på kärnkraftverket Fukushima Daiichi i staden Okuma. Jordbävningen har triggat ett nödstopp som avbrutit reaktorernas kärnklyvning, och dieselmotorer arbetar nu för fullt med att kyla ner de kokheta reaktorerna. För om de inte kyls ner kommer reaktorhärden snart att smälta, vilket i kombination med jordbävningen och tsunamin hade gjort Fukushima till en skådeplats för en helt otänkbar katastrof. Tsunamin har dock översvämmat kärnkraftverket och slagit majoriteten av dieselmotorerna ur funktion. 4 av 6 reaktorer kan inte längre kylas ner och börjar sakta men säkert att överhettas. Nu är det bara en tidsfråga innan de kommer härdsmälta och läcka ut radioaktiva ämnen i Japans kust. Om det händer kommer stora områden runt kärnkraftverket att bli obeboeliga och otaliga människor kommer att mista livet. Det måste med andra ord förhindras, vad som än krävs. Majoriteten av kärnkraftverkets anställda evakuerar dock i samma sekund som tsunamins iskalla vågor drar sig tillbaka ut till havs. Många av dem har familjer som bor i de drabbade områdena, men tsunamin har slagit ut telefonlinjerna och det finns inget sätt att kontakta dem. Nu fruktar de anställda att komma hem till bortspolade hus och försvunna familjemedlemmar. Till skillnad från många av sina kollegor kan generaldirektör Atsufumi Yoshizawa trösta sig med att hans familj befinner sig i hemstaden Yokohama, flera hundra kilometer bort. När det blir tal om evakuering tvekar han därför inte en sekund. Som del av ledningsgruppen känner han ett personligt ansvar över kärnkraftverkets öde. Därför väljer han att stanna och förhindra den annalkande katastrofen genom att försöka kyla ner de överhettade reaktorerna. Utöver Atsufumi är det ungefär 200 av de 6000 anställda som väljer att stanna kvar för att försöka kyla ner reaktorerna. Medan de arbetar skakas kärnkraftverket av flera våldsamma efterskalv och varje gång Atsufumi och hans kollegor sätter ner foten innanför de vitmålade väggarna riskerar de livet. Trots det ger de inte upp. Reaktorerna måste hålla. Nu är de Japans sista hopp. Samtidigt som Atsufumi försöker stoppa en härdsmälta vandrar den 21-årige Ryo genom hemstaden Namies ruiner. Han har överlevt tsunamin genom att klamra sig fast i en bit bråte och nu när vågorna dragit sig tillbaka ut till havs är han återigen på torra land. Men platsen han går på är inte hans älskade hemstad. Det är en ruin. Vart Ryo än vänder blicken ser han livlösa kroppar utspridda bland förstörda hus och omkullvälta bilar. På vad som känns som en sekund har vågen förvandlat en sprudlande kuststad till en hög av bråte och död. Den mardrömslika scenen får honom att frukta över sin egen familjs öde. Har de överlevt förödelsen eller kommer deras kroppar också ligga där, någonstans i det som finns kvar av Namie? Kalla vindar drar i hans genomblöta kläder och får honom att skaka ända in i märgen. Varje steg kräver en enorm kraftansträngning och hans bara fötter värker från allt bråte och skrot. Men Ryo kan inte stanna längs kusten. Det finns en risk att vågorna återvänder och han måste snabbt ta sig inåt land för att söka skydd. Med tunga steg vandrar han genom den ödelagda hemstaden tills han når räddningstjänsten som anlänt vid stadens utkant. Därifrån förs han till ett evakueringsläger. Omskakad och utmattad letar han efter bekanta ansikten i folkmassan. Det tar ett tag och Ryo är nära att ge upp hoppet. Men till slut ser han något som får honom att andas ut för första gången på flera timmar. Han ser sin far, mor och syster. De har alla överlevt tsunamin. Det blir en känslosam återförening, men lyckan är inte helt komplett. För Ryos mormor och farmor är spårlöst försvunna. Familjen hyser inget vidare hopp om att de ska ha överlevt katastrofen, men trots det vill de återvända till hemstaden och söka efter deras kroppar. Men deras önskan kommer inte att uppfyllas. Det kommer tvärtom dröja flera år innan Ryo och hans familj får återse hemstaden Namie. Den 12 mars 2011, dagen efter katastrofen, har situationen på kärnkraftverket Fukushima Daiichi eskalerat. Under det senaste dygnet har det skett flera kontrollerade utsläpp av ångor, men alla försök att kyla ner de överhettade reaktorerna har misslyckats. Värmen stiger tills att det når en kokpunkt och härdsmältan är ett faktum. De havererade reaktorerna börjar producera stora mängder vätgas som läcker ut ur inneslutningarna. När gasen kommer i kontakt med syre uppstår fler storskaliga vätgasexplosioner och bränder bryter ut i de flesta av reaktorerna. Strålningsnivåerna skjuter i höjden och Atsufumi och hans kollegor, som tidigare satt upp ett läger nära kärnkraftverket, måste evakueras till ett högkvarter 5 kilometer bort. Där delar de 200 frivilliga upp sig i 4 grupper om 50 man som turas om med att återbesöka det döende kraftverket. Samtidigt måste boende inom 3 mil från kraftverket Fukushima Daiichi evakueras. För om de stannar riskerar de strålskador som nedsatt immunförsvar, sterilitet och i värsta fall döden. Över 200 000 människor tvingas lämna sina hem och snart är tragedin ett faktum. Men trots det stannar Atsufumi och hans kollegor kvar och fortsätter arbetet med att stabilisera reaktorerna. Ingen tvingar dem att stanna, men de gör det ändå. Under de kommande månaderna arbetar de omänskligt långa skift och sover på golvet i det strålningssäkra högkvarteret 5 kilometer från kraftverket. De överlever på en diet av kex och vatten och tvingas samsas om de få skyddsdräkter som finns kvar. Efter ett par veckor har de alla rasat i vikt och Atsufumi får dessutom problem med blodtrycket. Men trots det ger han inte upp. Först i december 2011, 9 månader efter olyckan, bekräftar myndigheterna att reaktorerna återigen är stabila. Äntligen kan Atsufumi och hans kollegor återvända hem till sina oroliga familjer. Men trots allt de gjort kommer de inte välkomnas hem av alla. Tvärtom är allmänheten allt annat än vänligt inställd till Atsufumi och hans kollegor. Skulden för olyckan läggs på den japanska energijätten TEPCO, som enligt de statliga myndigheterna haft bristande säkerhetsåtgärder. Men i den japanska kulturen är det arbetarna som representerar företaget och därför ser allmänheten inte på kärnkraftverkets anställda med vänliga ögon. Så vitt gemene man ser det är de ju i slutändan ansvariga för vad som hänt. Majoriteten av de anställda väljer därför att förbli anonyma av rädsla för att bli utstötta. Men Atsufumi tänker inte gömma sig. Han fortsätter arbeta åt TEPCO och utför flera intervjuer där han berättar om sin upplevelse. Historien snappas upp av västerländska medier och till skillnad från glåporden som regnar över honom i Japan hyllas han av västerländska medier som en hjälte. Sammanlagt dör ungefär 18 500 människor i jordbävningen och den efterföljande tsunamin. De som överlever tvingas evakuera utan att veta om de någonsin kommer att kunna återvända till sina hem. Bland dem finns den 21-åriga Ryo och hans familj som tvingas flytta till den angränsande Ibaraki-prefekturen. Flera år efter olyckan smärtar fortfarande vetskapen om att han tvingats på flykt från sin hemstad, som numera betraktas som en radioaktiv ödemark. Men trots det klamrar sig Ryo fast vid hoppet om att han en dag ska kunna återvända. Olyckan i Fukushima Daiichi klassas som den näst största katastrofen av sitt slag och överträffas endast av Tjernobylolyckan 1986. I Japan väcker den en stark rädsla gentemot kärnkraft och under åren som följer olyckan stängs flera av landets kärnkraftverk ner. Med tiden förlorar dock nyheten sitt grepp om det offentliga medvetandet. Men för de som överlevde katastrofen kommer livet aldrig bli detsamma. Deras hem är förstörda och de har tvingats lämna allt de någonsin har känt till. Med tiden kommer de vänja sig vid sin nya vardag. Men minnet av den monstruösa vågen som svepte bort hela städer från kartan kommer hemsöka dem i resten av deras liv. Du har lyssnat på Kod Katastrof om jordbävningen, tsunamin och kärnkraftolyckan i Fukushima med mig, Tind Soneby. Manuset skrevs av Anna Siafar. Redaktör är Alex Häger. Producent är Oliver Bergman. Produktionskoordinator är Victoria Rinkos. Kod Katastrof är en produktion av Podplay.
Podplay, en del av